Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 259 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 24 och det är tisdagen den 6 februari när vi spelar in. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra byggen hur det gick i Game Week 23 men även hur vi planerar här framåt, ja, såklart för 24, men även med tanke med 25 och 26 som är dubbel och blank så kommer det vara mycket fokus på det i detta avsnitt. Vi ska gå igenom månadsvinnarna i Glenligan och Poddligan. Vi ska prata veckans punkter och det är, om det var lite veckans punkter förra veckan så är det desto fler denna. Vi ska prata att Sydkorea åkt ur asiatiska, hur det påverkar. Forwardsplatserna, de tre som just nu börjar finnas ganska många alternativ att fylla. Och Double Game Week 25 som nu är definitiv även för Liverpool. Vi ska dessutom hinna avhandla en möjlig Double Game Week 28 som det går en del snack kring. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en kaptensdiskussion för Game Week 24 och vi svarar på era lyssnarfrågor. Det låter som ett oerhört späckat avsnitt, därför är jag väldigt glad av att Fredrik, du är med oss den här veckan. Jag och Stefan körde själva förra veckan. Då tyckte jag det var lite tråkigt att du inte var med när vi konstaterade att Klopp har gått ut och sagt att han lämnar Liverpool efter säsongen. Så nu när du är med så tänkte jag, även om vi känns lite sena på bollen här, bara få höra dina tankar och hur du tog emot nyheten som Liverpool-supporter.
På ett sätt så är det klart att det blir ju en chock. Det hade det väl blivit oavsett när det kom så, men jag tror jag var ganska snabb att landa i att ja, det har varit 8, snart 9 väldigt, väldigt bra år och ja, all good things comes to an end någonstans. Och jag är väldigt glad att Jürgen Klopp inte gör en Janne Andersson och håller sig kvar vid någonting och pajar sitt legacy genom att liksom, jag vet inte, gå på tomgång ett, två år för länge. Det kan ju tyckas liksom cyniskt eller hittepå, men jag känner genuint så att jag kommer vara så jävla nöjd med att jag i vuxen ålder fick uppleva alla de här åren. Och sen är det kanske dags för en ny era att ta vid. Och, det går ju inte att jämföra Jürgen Klopp med tidigare managers från andra epoker som Wenger och Ferguson. Det görs inte rättvist. Utan han ska ju jämföras i dagens moderna fotboll. Då är han ju oerhört stor. Att vara kvar 9 år på samma post i dagens fotbollsklimat. Det är väldigt stort för mig. Och med de framgångarna som han har fått med Liverpool. Så jag känner liksom bara tacksamhet mest. Och det är klart att det är tråkigt att det tar slut. Men det är lite som att ha liksom, jag vet inte, en hund som man har haft länge och som börjar bli gammal. I Sverige så avlivar ju hunden när hunden börjar må dåligt. Vi håller ju inte liksom liv i den och pinar den så. Och liksom, jag vet inte om analogin håller, men det är lite känslan med Jürgen Klopp i Liverpool. För mig i alla fall. Jag har respekt för att andra känner det annorlunda. Men jag är bara mest bara tacksam för de åren vi fick.
Mm. Ja, nu ska vi inte avliva Jürgen Klopp på något sätt, dit ska vi inte gå. Men jag förstår, det är väldigt speciellt och även om du säger att man inte kan jämföra med Wenger och Ferguson, vi behöver inte sätta in dem liksom i någon ordning, vem som är störst eller sådär, för att det är som du säger svårt att jämföra, så finns det ju ändå en del likheter på det sättet att tränare som har varit där länge och det finns med stora risker med att liksom, gå och börja leta efter en ny manager. Men det känns som att Liverpool är väl rustade och det ser ju ut som att ni ska kunna ha möjlighet till att ge ett riktigt fint avsked med ja, kanske både en och möjlighet till någon mer titel också. Sett till att ni är i ligacupfinal, ni är kvar i FA-cupen, ni är oddsfavoriter att vinna Europa League och ligan lever ju absolut fullt ut för er. Så ja, det blir kul att se när vi summerar säsongen vart det landar, vart avskedet landar.
Ja, precis. Där var det lite smolk i bägaren om det blir helt titellöst. Givet situationen som är. Det måste jag väl erkänna.
Ja. Vi ska inte dröja oss kvar vid det. Det är lite yesterday's news. Och det finns ganska mycket andra FPL-nyheter att fokusera på. Vi ska hålla oss kvar lite vid det förgångna. Och då pratar jag Game Week 23 när vi går in i våra byggen. Och vi gör väl som vanan trogen och börjar med den som har sämst poäng. Och för en gångs skull den här säsongen så är det jag. Jag har ju annars tagit lite poäng på er nästan varje omgång. Men nu sopar ni banan med mig. Jag tar 71 poäng och är uppe på totalt 1395 poäng. Får lite små röda pilar med det ner till 97k. Gjorde ju ett dubbelbyte i Alvarez och Sterling till Haaland och Gordon. Och jag kände att jag behövde få in Haaland. Sen hamnade ju binden där, det blev ju inte riktigt som tänkt. Och det som absolut diffar min score mot er är ju att ni båda sitter med Phil Foden. Dessutom Stefan drog benchbus den här veckan, så det fyllde ju på lite poäng dessutom. Och ja, det är väl min Game Week 23. Jag tänker vi kan komma tillbaka till mitt lag och prata lite mina planer framåt, men först kikar vi era Game Weeks 23. Fredrik, du kommer därefter med 20 poäng som du tar in på mig den här Game Weeken. 91 poäng blir det totalt, en fin omgång. Totalt 1351 poäng och gröna pilar upp till en overall rank på 390 000.
Jag var ju sugen på att plocka in Kieran Trippier, men det hade kostat två byten och en minus 4 och jag ska vara ärlig mot mig själv, hade jag ju bänkat Richarlison då och det var 15 poäng på bänken. Så att jag är glad att jag sparade och rullade bytet. Sitter med två fria, 91 poäng. Det skulle vara småaktigt att gå in och börja klaga på Gabriels minus en poäng och säga jag vill ha assisten och jada jada. Det vill jag såklart för jag är girig, men jag tar 91 poäng och så är jag nöjd med det.
Ja, 91 poäng och dessutom sparat byta sätter ju upp dig bra här nu för att bygga mot Double Game Week 25 och även Blanken 26. Stefan, du tryckte av benchboost och ja, det var en väldigt speciell benchboost. Totalt landade du på 102 poäng. Benchboosten i sig är värd 18 poäng, vilket måste ses som en fullt godkänd benchboost om man inte dissekerar den allt för hårt. Den poängen tas ju ut av mer eller mindre Garnacho. Vad landade han på till slut? 16 poäng eller?
Ja, men det spelar ju mindre roll. Ja. Som sagt, det var väl, jag tyckte väl att de som satt på bänken hade förutsättningar att leverera. Och det är väl sällan det blir att det är en som, eller att alla levererar lika poäng. Så. Men det är klart att jag är jättenöjd med Garnacho. Å andra sidan är jag väl lite besviken på de övriga tre. Men 18 poäng, jag är jättenöjd med det. Vi brukar ju säga det, 20 poäng då får man det på benchboost, då är det bra liksom. Det ska mycket till för att man ska få mer. Och fördelen med att få 18 poäng när man drar det så här är ju att jag behöver inte fundera kring att ha någon stark bänk eller liksom så nu när jag drar wildcard och blickar framåt mot kommande double game weeks. Så att det känns superskönt faktiskt.
Exakt, det är vi inne på. Du gjorde ju Gvardiol till Trippier och Trippier fick ju utdelning. Man skulle kunna tro att Trippier borde kunna få mer när han gör mål plus ass, men Newcastle släpper 4, det blir inga bonuspoäng på Trippier. Dessutom skulle ju Gvardiol, ja men han hade ju en jäkligt spännande roll här i matchen mot Brentford och nu kommer han väl inte iväg med speciellt mycket poäng, men det hade kunna bli.
Ja, han hade väl 3-4 avslut där och mycket, var väldigt involverad. Inte sett han så involverad tidigare, så att jag satt och var lite rädd för att han skulle leverera, men det gjorde han inte. Så att, nej, det var väl ganska självklart byte. Jag hade pengar före på banken och nej, det skrev sig lite själv tyckte jag.
Skönt med de här 102 poängen, även om det är ett chip mindre så blev det en rank boost som du verkligen behövde. Totalt har du nu 1340 poäng, så 11 poäng bakom Fredrik och 55 poäng bakom mig, overall rank på 514 000. Jag kollade även in här lite, ja, men dels skulle jag vilja höra lite vad ni har för planer nu för Game Week 24. Kollar man på, det är ju såklart fokus på dubbelspelare nu, men kollar man de lag som har dubbel i 25an, så har de allihopa egentligen ganska bra matcher här i 24an. Så att jag tror det finns ingen anledning att sitta och vänta och komma närmare 25an för att plocka in spelare. För egen del sitter jag med fyra spelare som dubblar i 25an i Trent, Walker. Tre har jag. Trent, Walker och Haaland just nu. Och planerar väl för Game Week 25 att ha fem stycken spelare. Jag tror att men Foden ska in, då jag planerat hela tiden. Han kommer få ersätta Bowen i mitt lag. Och sen så, det här är ju jäkligt lurigt, men jag tror att den här veckan kommer jag göra ett byte som gör att jag till Game Week 25 inte kommer ha någon Liverpool-offensiv. Och det är att göra Pedro Porro till Van Dijk och sitta dubbelt Liverpool-defensiv. Vi ska prata Double Game Week 25 när vi kommer till veckans punkter, och då kommer jag prata ännu mer om det här. Men ja, det är läskigt. Men det gör också att jag, om jag gör de här byterna, så kommer jag ha fem dubblare i Game Week 25. Jag kommer dessutom ha fullt lag i Game Week 26 och utan minuspoäng. Så jag attackerar kanske inte dubben, men ja, samtidigt tycker jag har rätt bra spelare. Hur ser du på det, Fredrik? Kollar jag in i ditt lag så sitter du också med tre spelare med dubbel. Du har dock två fria byten. Det är Walker, Foden, Haaland. Och sen sitter du helt ren på Liverpool exempelvis.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mm, precis. Och det har jag väl tänkt att ändra lite på och tänker. Eller tänker, men det blir lite tvärtom mot dig, troligtvis. Jag har siktet inställt just nu på att skeppa Solanke och Bowen nu inför 24an och plocka in Darwin och Jota.
Mm.
Och just som du var inne på, de har Burnley hemma här i 24an och sen dubben i 25an. Planen just nu, det är att göra det här dubbelbytet i 24an. Om inte skiten träffar fläkten, eventuellt spara bytet i 25an. Rulla det bara. För att... Ja, men startelvan ser så pass fin ut ändå för att sitta med två fria inför 26an och då kunna växla över så att jag har fullt lag. Det ger mig dubbel i Double Gaming 25, fem stycken dubbelspelare och samtidigt kunna spela fullt lag i 26an.
Mm.
Utan att dra minus då.
Mm. Stefan, känner jag dig rätt? Kommer du vara mer aggressiv, ta lite minuspoäng? Du har tre dubbelspelare just nu i Trent, Foden, Haaland. Hur många dubbla spelare planerar du att ha i Game Week 25? Och ska det vara fullt lag i 26an, eller hur resonerar du kring det?
Men jag kommer inte vara mer aggressiv än inför Game Week 25. Jag tror jag kör ganska mycket på Freddans linje. Jag har väldigt bra singelspelare att sätta på banan. Så att, jag ser inte riktigt uppsidan med att plocka minus för att ta in fler dubbelspelare till den veckan. Jag är lite sur för att jag somnade ifrån och byta ut Bowen till Jota igår. Det var 0-2 diff på den. Jag är rätt säker på att jag redan har bestämt mig för att byta in Jota. Så att det förstörde tyvärr ett byte som jag hade tänkt göra i backlinjen. Nu får jag se lite. Nu kommer jag avvakta och hoppas att man får lite nyheter som kanske kan förändra landskapet inför 24an här. Mm. Vi har ju till exempel FA Cup omspelet mellan Aston Villa och Chelsea. Så att där kan det ju bli skadade spelare eller att man kanske värderar dem lite annorlunda beroende på vem som går vidare.
Mm.
Sen inför 26an, där kan det mycket väl dras av en minus 4. Och det är att kolla på primärt och byta ut mina Liverpool-spelare. direkt, för de ja, men har ju ingen match i 26an, och sen de här två matcherna mellan blanken i 26an och blanken i 29an som jag tror att de kommer ha, så jag sitter i en av de matcherna. Så jag ser ingen riktigt värde med att sitta med Liverpool-spelare där, och kan lika gärna plocka dem direkt, för att jag är rätt inne på den strategin där som du och jag har pratat om, Alex, att försöka lösa 29an utan att dra free hit.
Mm. Ja, spännande. Du har gått från free hit i 25 som var rätt inställd på till att free hit i 29 till att nu flytta framåt. Men som sagt, jag tror både du och jag, Stefan, är öppen för att, ja, men, behövs det, dra av den i 29an. Det beror ju, det är så mycket oklarheter. Man kollar på det här och folk gör predictions till vilka som ska slå vilka i FA-cupen, men det kommer alltid vara något som händer som är lite oväntat. Det kan skaka om landskapet helt och plötsligt gör det väldigt enkelt att spara free hit, alternativt kännas rätt tufft. Så att man får väl hålla alla dörrar öppna, va?
Ja, man får göra det, tycker jag. Och liksom så här, nu vet jag inte det här med som har hänt nu på sistone, om vi tänker liksom kring Salah och Son, gör ju att ja, vad kommer vara bäst väg? Det kanske är de som drar wildcard nu i 24an och liksom plockar in dem och ja, träffar rätt på det. Men det känns lite osäkert. Det är väldigt kort till Gameweek 25, så att, och laget känns stabilt. Så att jag ser inget riktigt behov av att hålla på och fippla allt för mycket på någon wildcard här.
Nej. Ja, men vi lämnar våra byggen där och går vidare och pratar månadsvinnare. Vi har även den här månaden i januari då samma vinnare i både poddligan och glänligan. Och vi riktar ett stort grattis till Amar Kulic med laget IFÖ Bromölla IF som skrapar ihop 186 poäng i januari, vilket är oerhört imponerande sett till att det bara är två gameweeks. Och med det så plockar ju Amar hem dels presentkortet från Olka Sportresor i Glendligan och även ett superklubb med vinsten i poddligan. Så för superklubb, se till att höra av dig och kontakta oss så vi får adressuppgifter och kan skicka spelet till dig. Vi har ju även haft en utlottning till våra Patreons och det är en plats på poddresan. Och stort grattis även där då till Daniel Ahlqvist som plockar hem det. Hänger med oss och kollar Palace United 3-6 maj. Och om ni är sugna på att haka på så gå in på Olka, boka med er på resan. Ni kommer inte att ångra det. Det kommer bli fantastiskt kul. Och slår också ett slag samtidigt då för att bli Patreon. Stötta oss där, patreon.com/svenskafpl. Nu ska vi prata veckans punkter. Och Stefan, som du konstaterar, Sydkorea åker ut ur asiatiska mästerskapen. Du har redan pratat Son lite kort här, även Wang för Wolverhampton är en spelare som kommer komma tillbaka, som var, ja, men ganska populär innan. Så att satt väl bland annat i ditt bygge, va, Fredrik, om jag inte minns helt fel. Men Stefan, om vi stannar upp vid Son först då. Hur kommer det här påverka Spurs, tror du?
Ja, men det stärker ju Spurs såklart att få tillbaka honom. Sen får vi se vilken form han är, liksom hur mycket det här mästerskapet har slitit på han, men i det läget han kommer in i fantasy så kommer han vara totalt ointressant för mig, i alla fall fram till Gameweek 27 när de spelar match igen. För Spurs är ett av lagen som vi vet kommer ha match i 29an, så att inför 29an där och liksom efter deras blank så finns det definitivt intresse för sånt.
Mm. De har ju väldigt fint spelschema Spurs, ska man säga. Sen är den där blanken i 26an som såklart påverkar schemat negativt om man kollar på det fram tills dess. Men det är dubbla hemmamatcher nu i 24 mot Brighton, 25 hemma mot Wolves. Och sen så är det faktiskt även hemmamatch i Gameweek 27 mot Crystal Palace. Så de fyra gameweeksen så är det tre matcher, men matcherna ser ju rätt fina ut för ett riktigt fint offensivt Spurs. Och som du är inne på så är det såklart positivt för Tottenham att få in Son. Det innebär väl för Richarlisons del att han blir av med straffarna, förväntar vi oss. Men annars, Richarlisons plats känns ganska gjuten. Nu vet jag att du inte har honom, Stefan. Men Fredrik, du och jag som äger Richarlison, jag kollar i alla fall inte på att byta ut honom. Jag tror att han kommer fortsätta spela nia även om Son kommer tillbaka. Sen kanske man inte ska förvänta sig allt för många 90-minutare, men Richarlison i den form han är nu går väl inte att peta som nummer 9. Och som sagt, med hans form så får han 70 minuter i en match och vill jag gärna sitta kvar med honom. Hur resonerar du?
Jo, men det tror jag att sitter man på Richarlison så är det ett ganska lätt beslut att hålla bara. Mm. Sen tror jag ändå att med det här fina spelschemat för den som inte sitter på en offensiv Tottenham-spelare, ska man liksom krypa till korset och kliva på Richarlison lite så här i sista stund? Ska man ha lite is i magen och hoppa på en Maddison som jobbar sig tillbaka i form? Eller ska man kliva på Son? Alltså, du var inne på det, det finns ett fint spelschema och det finns ju också tillgångar och offensiva sådana att välja på i Spurs. Det kommer bli jobbigt för Kulusevski att hålla sin plats, tror jag. Med så här många, liksom, om alla får vara hela, då finns det verkligen konkurrens. Rent FPL-mässigt att hamna rätt på det. Vet inte, det är ganska skönt att sitta liksom, att man redan har det, Charlison, för då finns det ett easy case att bara hålla. Vill man kliva in så känns det vidöppet i dagsläget. Jag hör ju argumenten för Charlison. Samtidigt är liksom grunduppfattningen att Maddison är en bättre både spelare och egentligen FPL-tillgång över tid. Och kanske också har en mer gjuten plats. För jag menar, slutar Richarlison göra mål, då kommer det inte dröja länge förrän vi ser Son i en falsk nia roll och så är Richarlison på bänken. Och så finns Son där och i lite annan priskategori, betyder dyrare. Visst, det är ju såklart kanske den bästa både spelaren och FPL-tillgången, men priset är ju definitivt en faktor när Salah och Haaland och så ska in i laget. Så att, det är stökigt men roligt rent Spurs tillgångsmässigt.
Mm. Stefan, du får också gärna resonera lite kring Richarlison även om du inte äger honom. Men precis som Fredrik är inne på, som icke-ägare av både Son, Richarlison, Maddison, så är det inga spelare man kollar och byta in nu i och med blanken för 26, utan byten ska läggas fokus på dubbelspelare, tycker jag. Men sen kommer vi ju komma tillbaka till det. Så fort blanken i 26 är borta kommer vi tvingas prata Spurs, tror jag.
Ja, det är det första laget jag kollar mot i 27an. Jag ångrar ju såklart väldigt mycket att jag inte drog den här minus 4 för Richarlison. Han är ju den spelaren som har plockat mest poäng sen den omgången i snitt. Så att, jag tycker han ser jättefin ut. Jag ser inte hur han ska petas. Jag håller inte riktigt med om att han skulle vara en sämre tillgång än Maddison. Inte när han står som mittfältare och spelar striker, för att han får liksom de här 5 poängen för varje mål han gör. Grym, skulle jag säga.
Wang då, din gamla kompis där, Fredrik. Vi ser ju ett Wolverhampton som faktiskt gör det riktigt bra i skymundan. Wang gjorde det ju väldigt bra innan han försvann iväg. Oklart hur det kommer vara med straffarna. Wang tog väl någon straff, men Kunja har tagit någon nu. Har du någon känsla där i Wolves, som också har ett rätt okej schema faktiskt?
Ja, de har ju det här. Straffarna känns väldigt svårt att säga. Det är svårt att liksom tolka den interna hierarkin där. De emellan så, men det är Brentford Tottenham nu då i 24-25, men från 26an sen så är det ju Sheffield United hemma. Visserligen Newcastle borta, men sen är det Fulham och Bournemouth hemma. Så ja, men 26, 28, 29 är ju väldigt fina matcher. Förutsatt att det blir match där i 29an för dem. Så att ja, alltså Wang skulle ju kunna vara en sån där spelare som, om han kommer tillbaka och ser ut att vara i form, kanske ganska fint att få 24-25 och bara spana lite på. Kommer han tillbaka se fin ut, så skulle han kunna vara en möjliggörare i ett dubbelbyte i 26an till exempel. För den som vill kliva på en lite mer pricey spelare, behöver kanske downgrada någon. Ja, men ganska billigt alternativ, fin match i 26an. ganska bra schema. Ett Wolves som börjar smyga, takta igång lite. Ja, men jag avfärdar inte att Wang gör en återkomst så där lite snarare än vad det var förväntat. Det är ju inget lås på det, men han är absolut inte avfärdad.
Nej, offensiva trion i Wang, Neto och Kunja är ju oerhört spännande och jag tror att spelare som jag nämner här kommer kunna leta sig in bland våra rekar när vi bara har passerat dubben i 25an. Men det får vi återkomma och se då. Vi konstaterar i alla fall att Sydkorea åkte ut mot Jordanien lite överraskande. Men ja, det gör att vi får tillbaka de bästa Premier League-spelarna, vilket är väldigt kul för oss som följer den ligan. Kunja nämnde jag. Jag tänkte vi skulle fokusera på andra forwards när vi pratar forwardsplatser. Och det börjar bli trångt där nu. Förut hade vi svårt att hitta forwards och reka. Nu känns det som att det är oerhört trångt om dem. Just nu känns det som att Haaland är given. Sen vilka två man ska ha med honom. Ja, men det är lite up in the air. Själv sitter jag med Watkins och Solanke och tycker jag sitter väldigt bra med dem, samtidigt som dubbelspelare i 25an i Darwin Nunez, i en Ivan Toney som kommer tillbaka och visar fin form, Adebayo som ett budgetalternativ men ändå med dubbel. Ja, Stefan, forwards, du pratar om att eventuellt byta ut en Solanke.
Nej,
det var Fredrik som gjorde.
Nej, jag sitter ju på Haaland, Watkins och Solanke också. Det kanske vi alla gör. Men jag har jäkligt svårt att byta ut dem och ser väl liksom att jag kan, eller jag tror att mina byten kommer ha högre effekt i andra lagdelar. Watkins, jag kan inte plocka honom med de matcherna de har här. Nu när han liksom, ja, men gör 18 pinnar här, haft liten formsvacka. Så ser man liksom Fulham, Forest, Luton i spelschemat där. Det går inte. Och Solanke går ju i och för sig att plocka. Men vi kommer väl komma till det. Vår husgud Ben Krellin är ju ganska inne på att de kommer få en dubbel i 28an. Och visst, lite tuffare matcher här nu. Kanske går, liksom, man kanske har råd att bänka om i 25an. Man får köpa att det sitter i 26an. Men sen... Ja, men står man där med Burnley, Sheffield och Luton sånt fall på tre omgångar för en talismanspelare som jag dessutom köpte in för 6,4 miljoner. Så att jag har ganska svårt att sälja Solanke också, känner jag. Och tror att det är långt, alltså så här, jag ser ju såklart uppsidan i Darwin Nunez och Toney här. Men jag tror att liksom på lång sikt så är det ett byte som lite slösas bort.
Alla vi Watkins-ägare som planerar att spela han i 25an när de ska möta Fulham får ju följa helgens match Fulham-Bournemouth och hoppas att en spelare som Palinja tar sitt 10:e gula kort och dessutom är avstängd mot Aston Villa börjar komma till sådana lägen. Vi är väl Palinja och Bruno Guimarães tror jag som står på 9 gula och riskerar 2 matcher avstängning vid nästa gula kort då. Jag tycker det är jättelurigt. Fredrik, jag blandar ihop dig och Stefan lite där, men du pratar om att sälja Solanke. Du är såklart också medveten om att det pratas om en möjlig double game week 28. Vi kommer det till en egen punkt här lite senare, men ingenting är klart. Jag tror att Ben Krellin som Stefan är inne på har strax över 50% chans att han kan ploppa in där. Och det är en oerhört fin dubbel. Samtidigt finns det ju byten att plocka in Solanke tills dess då.
Ja, men det är lite så jag tänker. Jag har inte lika mycket uppbyggt värde. Jag tror jag köpte för 6,8 eller någonting. Och jag ser att jag kommer kunna vara aggressiv med byterna. Att jag kommer kunna rotera runt lite i anfallet. Och Bournemouths schema från Game Week 27 är ju... Ja, det är ju faktiskt helt sjukt med Burnley, Sheffield United, Wolves, Everton, Palace, Luton. Det är klart att han ska in där om inget händer så länge. Men det ska rinna mycket vatten under broarna här nu under 24, 25 och 26. Och Fulham borta, ja, det är en okej match här i 24. Newcastle borta, det är en ganska dålig match. City hemma får väl också anses vara en ganska dålig match. Så jag känner ingen större liksom... Jag har inga problem med att skeppa Solanke faktiskt. för de här omgångarna. Och sen så ja, får han väl försöka leta sig tillbaka in där i 27an och få de dubbeln i 28an som skulle då vara historiens allra hetaste dubbel någonsin med Sheffield United och Luton hemma. Ja, då är han ju självskriven.
Mm. Och Darwin versus Tony då, Tony är ju något dyrare. Är det Liverpool-hjärtat som känner att jag måste gå på Darwin eller är det pengafrågan? För att du har dubben i Tony, dessutom löser du enklare då blank game week 26 då Tony har match.
Mm. Nej, men jag lutar åt Darwin just nu för jag tycker att de har bättre matcher. Sen är det så, Brentford, det såg vi mot City, du kan göra mål mot vilket lag som helst, men Liverpool hemma, City borta, det är ju ändå väldigt tuff dubbel får man ju säga. Ska man köpa in sig någonstans i Brentford så är det kanske just där i anfallet, men Luton hemma, Brentford borta, visst det är lite mer osäkerhet på speltiden, lite högre gamble, men jag ser ändå ett högre tak i Darwin Núñez dubbel än i Ivan Tonys. Och i och med att jag tycker att Liverpool har en mycket bättre match i 24an också. Mm. Och kliver man då på redan i 24an, då tycker jag det är värt att gå på Darwin Núñez. Gör man inte det, då är det lite mer 50-50. Det kan ju tyckas liksom, en match ska det betyda så mycket. Ja, men för mig gör det, för att jag ser att jag kan skeppa Darwin Núñez. Speciellt om jag liksom följer planen med att spara bytet till 25an, sitter med två fria till 26an. Ja, men då kan Darwin Núñez bli... ja, alltså han kan bli en Rasmus Højlund. Han kan bli en Ivan Toney om det är så. Så där finns många vägar att gå. Men för mig känns Darwin Núñez het. Och vi har ju sett lite sådär att det ligger och bubblar och Luton hemma. Alltså, då sitter jag och får man starten då på Núñez. Då blir det bara fram med popcornskålan liksom.
Mm. Jag tycker ändå att du är inne på det. Får man starten då? Mm. Att det är någonting att ta väg. Vi ska ju snart prata Double Game Week 25. Och Liverpool har ju en ligacupfinal som kommer väldigt tight in på Luton hemma. Ja, det är lurigt tycker jag med att kliva på. I Tony, absolut. Det är betydligt tuffare att möta Wolves borta än Burnley hemma. Om vi kollar jämför Game Week 24-matcherna för Liverpool och Brentford. Dessutom dubblarna går inte heller att jämföra riktigt för Liverpool och Brentford. Men sett till expected minutes så är det ju en helt annan sak. Dessutom en Ivan Toney som vi helt säkra på straffar, vet inte om Darwin kommer vara det, han kommer definitivt inte vara det om Salah är tillbaka och det är värt att tänka på. Och kollar man på dubben för Toney, jag vill ändå flagga upp att det är en bra match att äga Ivan Toney, eller en bra game week att äga honom. Förväntar jag mig att han ska göra hattrick mot båda? Nej, inte direkt, men som sagt straffskytt. Alltså det måste ju ändå vara favorit, skulle jag säga, att han kommer iväg Game Week 25 med minst en offensive return och så kanske bonus på det. Då är vi uppe på 10 poäng. Så ja, jag tycker även Tony är riktigt fin. Och så också sett för långsiktigt tänk. Om man mer är för det, till exempel om man har bränt av sitt free hit redan eller man har gjort av med massa chip som man kanske har gjort av med sitt andra wildcard, då är det ju en fin gubbe att ha. Vi har varit inne på det tidigare. Det finns inget annat lag som har lika många matcher som Brentford har nu, mellan nu och Game Week 29, då de inte blankar varken 29an eller 26an och har dubben i 25an. Det är väl det om det.
Jag kan väl bara flika in att har man den strategin nu som jag liksom blickar mot i att man ska försöka lösa 29 med byten, då är ju det ett problem. Då har man inte råd att byta ut Solanke och byta in honom igen. För att det är liksom, man har väl fyra byten på sig som inte är minusbyten för att ställa ordning laget till 29an. Och ja, jag kommer max ha fyra eller fem spelare som kommer ha match där, lite beroende på. Jag hoppas ju innerligt att Bournemouth inte lyckas. De har ju faktiskt Leicester tror jag där i FA-cupen. Mm. Och Leicester är bra. Så att där, jag skulle säga att det är rätt öppet vilka som går vidare från den omgången ändå. Det hade varit mumma om Bournemouth har match i 29an.
Ja, precis. Problemet är väl att det krävs att Wolves också ska torska FA-cupen.
Det kanske det gör.
Det gör det.
Ja, okej.
Och de, jag tror de har Brighton, så det är också en så här lite 50-50-match skulle jag säga. Så att det gäller att båda 50-50-matcherna ska gå i favör att Bournemouth och Wolves åker ut. Det är väl det som är lite så där otroligt.
Absolut, men det är ändå någonting som man kan hoppas på om man väljer att ha kvar honom. För att jag tror inte vi vet det förrän mellan Gameweek 26 och 27 vilka som går vidare till den omgången.
Mm. Vi har fått några lyssnarfrågor gällande forwards också, så jag tänker vi kan liksom peta in här när vi ändå är här och håller på och gräver lite. Robert Jonsson är inne på det som vi har diskuterat nu, Darwin eller Tony inför kommande omgångar. Han sitter för tillfället med Foden, Haaland och Trent inför dubbeln. Och ja, som sagt, det är en smakfråga. Jag håller ju med Fredrik i att Darwin har en bättre match nu i 24, där jag dessutom tror att Darwin kommer få starten. Jag tror inte att Darwin får dubbla starter i 25an, men kan såklart ha fel. Tony kommer definitivt få det. Men framförallt hur man behöver göra med byten och hur man ser på Game Week 29, så kan Tony vara en spelare som underlättar för en där.
Vi såg ju Klopps playbook lite grann i Chelsea-matchen där när de skulle möta Arsenal liksom några dagar senare när det var en viktig match. Då, vad var det? Kvadruppelbyte i minut 60 eller vad det var. Så att, jag tror inte att man, det är så här, jag tror det är nog det bästa utfallet man kan få, att man får en start och sen ett tidigt utbyte från Liverpool, samtliga Liverpool-spelare egentligen tror jag. Mm.
Och det kan räcka väldigt långt ska också sägas.
Absolut, absolut.
Vi har även en fråga från Jens Tors här, Stefan. Han undrar om Kunja är något att kika mot. Han nämner vi ju inte här, och det handlar väl om att det finns så många andra alternativ. Kunja kan absolut vara ett alternativ skulle jag säga, men kanske inte nu och fokusera byten där när vi har dubben i 25an.
Nej, verkligen inte, men från 26 så absolut ett alternativ.
Fredrik Marcus Odin då, han undrar om Haaland är lika självskriven. Jag sa det att Haaland är given plus vilka två. Men Marcus är inne på det, att det finns väldigt många bra anfallare. Förra året var det big at the back som gällde, i år är det big at the top känns det som. Men om det är big at the top, ska man då gå utan den dyraste anfallaren i spelet?
Ja, men alltså går du utan en Haaland som är tillbaka, som är frustrerad över att han inte gjorde mål mot Brentford här, ska spela tre raka hemmamatcher i ligan. Så länge han håller sig hel, då är det ju som att gå på lina utan säkerhetslina. Liksom. Det är ju mer tur än skicklighet om du överlever. För du kommer vara uppemot så många bindlar, så många triple captains. Och sitta, gå helt utan honom, det kan ju förstöra en hel säsong. Du kommer bli rejält liksom till tuffsad om du inte har binden där i 25an och han flyger. Så att gå helt utan, det tycker jag verkar vara, ursäkta uttrycket, men dårskap.
Mm. Sen ska sägas det att Citys minuter är ju aldrig lätt att liksom gissa. Men de har i alla fall ingen ligacupfinal där efter sin dubbel. Och dessutom spelar de spelar väl lördag tisdag i dubben, medan Liverpool spelar lördag onsdag. Sådär. Men Haalands minuter, nu har han precis kommit tillbaka från skada. Han fick ett inhopp nu senast, fick han ju, vad blev det, 86-87 minuter någonting. Alltså, jag känner mig tryggare med att få dubbla starter på Haaland än Darwin ändå, även om Haaland ska in i pepprouletten och sådär, så har vi sett tidigare att när Haaland är frisk, om han nu verkligen är helt tillbaka, vilket jag tror, annars hade han inte spelat så många minuter nu senast. Så ja, vi får se.
Jag tycker han ser fitt ut, sen att han är lite rostig, absolut, men jag tycker han ser fitt ut. Så att jag har inget oro kring att han inte skulle liksom spela mycket. Det ser verkligen inte så ut, mer att han behöver hitta det där målet och sen kanske trilla på.
Vi har ju redan varit inne och pillat i det, men om vi går vidare till nästa veckans punkt, så är det Double Game Week 25 och det nya från från tidigare. Vi har ju hela tiden utgått från att Liverpool ska ha dubben. Nu är den dessutom fastställd. Det börjar bli lite osäkert där. Senast vi poddade, Stefan, om det verkligen skulle bli något. Men nu har de petat in Liverpool-Luton där. Och det är en fin dubbel för Liverpool med dubbla hemmamatcher. Men det är också stökigt med att ligacupen kommer så pass tajt in på. Eller hur resonerar du där, Stefan?
Ja, absolut, det är det. För det första liksom jäkligt dåligt utav Premier League och annonsera det så sent. Jag fattar inte vad de håller på med. Men det är väl stökigt, men det är väl mer att har man möjlighet, som till exempel nu som Fredan är inne på, att byta in folk redan för 24, så här är ganska trevliga matcher att få. Sen om du inte får dubbla starter, nej, okej. Okay. Men du fick i alla fall Burnley och du fick över 90 minuter på din Liverpool-gubbe som du tar in i Game Week 25. Så att, jag tycker det är väldigt fint läge. Men kanske framförallt nu då, om man byter in till 24.
Mm. Jag är ju livrädd för Game Week 25. Som jag säger, planen ser nu ut som att jag inte kommer ha en offensiv Liverpool-spelare. Och det är oerhört risky. Men jag känner samtidigt att jag är så nöjd med både anfall och mittfält. Det är Bowen på mitten som ska ut. Men det är ju en reserverad plats för Phil Foden för mig. Eller i alla fall en City mittfältare. Och skulle inte Foden skada sig i 24, så blir det nog Foden som ska in. Och då tänker jag Van Dijk. Där känner jag mig liksom trygg med att få dubbla starter i 25. Om det inte blir någon skada eller avstängning. Dessutom, det var väl liksom, man ska ha jäkligt flyt med det, men det var som när vi pratade tidigare, du Stefan, så här, Gabriella brukar alltid komma iväg med några kassar när man summerar säsongen. Det känns som att Van Dijk borde knoppa in någon boll snart, det är i alla fall min känsla. Fredrik, vad ger du för chanser på att Van Dijk ska nicka in en boll här kommande tre Premier League-matcher?
Nej, men det är väl inte osannolikt, ganska lågt stående lag, så att Liverpool kommer ju och behöva liksom jobba en del inlägg och ta tillvara på lite fasta situationer och sådär. Så att absolut, det är väl ingen dålig spaning i Van Dijks möjligheter. Sen är du inne på det själv, att han tar ju upp en plats, liksom, en Liverpool-plats. Eller snarare, han kanske tar upp ett byte, ska man säga.
Ja, snarare byte, för jag kommer inte ens ha trippelt Liverpool.
Nej, precis, utan det är med att man väljer. Men samtidigt är det en dubbel och... Jag menar, det är ju inte alls osannolikt att Liverpool håller 2-0 mot Brentford borta och Luton hemma. Och då kan det bli riktigt fina poäng. Lite bonuspoäng och sådär. Så alla de här liksom riktigt bra spelarna i Liverpool med den här dubben, kanske då framförallt också om man får in dem inför 24, är ju spännande. Sen har vi ju hört lite, i alla fall tisslas och tasslas lite i Liverpool Forum om att Salah eventuellt ska kunna vara tillbaka i truppen redan till 24. Och skulle man få liksom lite sådana läcker på att det verkligen är, då har jag själv spanat mot en väg att få in Salah redan i 24 utan minuspoäng. Det kommer kräva Saka och Bowen till Salah och Garnacho, men den tanken kittlar ju lite också, om vi skulle liksom få mer eller mindre bekräftat att Salah är tillbaka.
Jag tror att det är väldigt få som kommer att ha ett enkelt sätt att få in Mohamed Salah. Mm. Och är han tillbaka, det svåra är väl där också. Med minuterna. Normalt känns alltså supergjuten. Men nu tillbaka från skada. Ligacupfinal som jag vet att Klopp kommer tokprioritera. För att liksom förhoppningsvis för Liverpools del kunna stapla titlar. Och börja med ligacuptiteln. Och liksom bygga vidare därifrån. Så att det är lurigt. Men ja, jag avundas liksom ett sätt att få in Salah. För att jag har bara konstaterat själv att det kommer vara ogörligt för mitt lag utan att liksom påverka det negativt allt för mycket. Dessutom vill jag verkligen inte göra mig av med en spelare som Saka, som det är just nu. Dessutom har han Burnley i, då, när Liverpool har dubben i 25, så har han Burnley borta, vilket är en kanonmatch.
Kommande fem skulle jag säga är ju jäkligt bra spelschema för Arsenal. Ja. West Ham är ju bedrövliga just nu. Burnley, Newcastle släppte 4 hem på hemmaplan. Sheffield och sen Brentford då, som vi såg spela mot City igår, de släppte också en hel del chanser. Så att det kan bli lite poäng där för en Saka som vars form är på uppåtgående, skulle jag säga.
Ja, men det, så är det. Det finns ju risker och man behöver ju uppoffringar. Och som sagt, det finns även enorma möjligheter och uppsidor att gå på Sala. Men det känns mer kortsiktigt ändå i och med blanken och tuffare schema sen.
Definitivt en risk att ta, men det är väl ett väldigt lågt EU som gör att det ändå kittlar tanken lite grann.
Ja, det förstår jag. Fredrik, något jag gärna skulle vilja prata med dig om också i din roll som Liverpool-supporter, det är ju Conor Bradleys intåg. Nu såg vi, han spelade inte mot Arsenal efter den tragiska bortgången av hans far. Men vi förväntar väl oss att han ska vara tillbaka här och kunna kanske ta minut från Trent. Hur ser du på det? Szoboszlai skadad nu. Finns det någon möjlighet att man trycker upp Trent på det där mittfältet då och låter Bradley få fler starter här på ytterbacksplatsen?
Ja, det gör det absolut. Jag skulle säga att det är en om inte favorit på det, så är väldigt stor sannolikhet att det händer. Som du nämner, nu ryktas det om att Szoboszlai ska missa, var det 7-8 veckor kanske? Eller 7-8 matcher i alla fall.
Matcher tror jag.
Ja, matcher var det nog kanske. Men det är fortfarande tillräckligt mycket för att det ska vara liksom en lång tid. Nu finns det andra centrala mittfältare. Thiago såg vi vara tillbaka senast här. Så att det är klart att det finns ändå spelare att ta av. Harvey Elliott och Gravenberg som kan spela. Men i och med att Conor Bradley har sett så fin ut så tror jag att Klopp kommer att kunna experimentera lite med just det här som du är inne på, att få in Trent i banan, få med honom ännu mer i spelet och sen låta Bradley bomba på likt Andy Robertson på sin kant. Det är klart att han bara kostar 4,1 eller någonting, så att nu kanske inte det är liksom i den FPL-spelare som jag skulle gå rätt ut på, för det är ju noll och ingen garanti på minuter och ja, det kommer blanks för Liverpool och då kanske inte han är den som ska hålla en plats så. Men för Trents del så är det ju intressant att komma ännu längre fram i banan, vara ännu mer delaktig. Så jag skulle inte se det som negativt för Trent om han tvingas in en situationstecken gå in i mitten, utan ännu mer chans till mer speltid. Vi ser att han matchas in lite mjukare här nu. Är det bra eller dåligt om att han kliver av i 65? Ja, det är klart att man vill ha så mycket speltid som möjligt, men ibland kan det vara fint att banka nollan och bara liksom kliva av och ta med sig poängen. Så att, jag tycker Trent ser fin ut och det ska bli spännande att se hur Klopp väljer. Och jag tror att han känner sig nog ganska trygg i att men växla om både från match till match men även under enskilda matcher också när Joe Gomez finns att tillgå.
Och det kommer väl liksom, det som du säger, att plocka ut och banka nollor absolut, så länge man klarar 60 minuter. Nu såg vi senast att han försvann ut precis innan och det är väl det man är rädd för, men det bör väl inte hända allt för ofta nu när han kommer tillbaka och liksom är fit.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, precis. Vi tror väl att 65-70 i alla fall kommer de ju få. Det känns mer rimligt.
Stefan, vad du ville prata?
Nej, jag tänkte, Bradley, han var ju borta sist. Men det var nog så här att det var någon i hans familj som hade...
Hans pappa eller... gick bort.
Okej. Ja, det kan ju såklart påverka honom väldigt mycket. Men det är en spelare om man ser att han får kommer tillbaka och gör det bra fortsatt som eventuellt kan locka mig faktiskt. För Gusto gör inte många knop där på sista kvisten.
Nej. Jag tänker vi skulle gå igenom de lag för lag, de som har Double Game Week 25 och kolla på spelaralternativen. Vi har ju framförallt pratat City och Liverpool nu, men om vi börjar så här då, Fredrik. alla dubbelspelare som man nu äger, de behåller man väl? Eller är det någon spelare som du ser att om man sitter med den här dubbelspelaren, då kan det ändå vara värt att prioritera ett byte där?
Nej, om de är så länge de är inte skadade, tänkte jag säga. Mm. Eller att man får liksom verkligen indikationer på att de inte ska spela. Eller annars tycker jag att det är värt att hålla på än så länge. Sen får man liksom överväga hur mycket man ska plocka in och sådär. Men nej, spontana känslan är väl att sitta, om man sitter på dem håller man.
Mm. Och om vi börjar med ditt kära Liverpool då. Trent är ju en spelare som sitter i en hel del byggen. Om man inte har honom kan det vara lite lurigt att få in honom. Men han har vi pratat nu, det är en bra spelare att ha. Jag har pratat upp Van Dijk en del som en enkel väg för mig att gå. Jota, Darwin och sen outsiden Salah då, som man ännu svårare att få in än Trent. Är det någon annan spelare du skulle vilja blanda in i diskussionen där?
Nej, egentligen inte, för att man vill ha det här riktigt tydliga offensiva hotet. Du kan se en Curtis Jones som har gjort en av de här tre mittfältsplatserna till sin verkligen, men har ju inte samma offensiva hot och blir därmed inte liksom samma roliga FPL-tillgång att ha. Jag tror att det är favorit på dubbla starter i dubben på honom till exempel, men jag tycker att de vi har nämnt är de att foka på. Folk sitter med väldigt begränsat med byten här nu, 24 och 25, så att man har liksom inte råd att välja och vraka hela laget, utan man kommer behöva gå på ett par stycken, och då har vi i min värld i alla fall liksom nailat de med allra störst potential.
Mm. Du, en tanke där, bara, om ni trycker upp Trent på mittfältet, tror du det betyder att McAllister får en mer framskjuten roll?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att han kommer att fortsätta spela McAllister lite sittande. Och så får Trent spela lite mer, ja, men så här, bolltransport, box-to-box spelare, lite så som Soboslaj har gjort, och lite mer frihet att röra sig ut på kanten. Det har vi sett Soboslaj gjort väldigt mycket. Han har kommit ut just på högerkanten och det skulle ju passa Trent väldigt bra. Så att jag tror, tyvärr för McAllisters FBL-del kanske man kan säga, men att han kommer att sitta kvar där som defensiv. Också för att Trents styrkor inte sitter i att spela defensivt så. Så att jag tror att McAllister blir kvar lite som i nummer 6-rollen.
Mm. Ja.
Mattias Oet Olofsson Vetter skrev också in och hade tankar kring att plocka in Van Dijk istället för Trent nu när Trent har lite skavanker och faktiskt har konkurrens på högerbacksplatsen. Det har vi pratat lite grann om. Jag har ju redan Trent och plockar in Van Dijk bredvid honom. Men om man inte har Trent, det kan vara en lite stökigare väg att komma till. Jag håller Trent som ett bättre alternativ att plocka in än Van Dijk, men är det så att man måste ta minus för att frigöra pengar på något sätt och offra fler byten med någon nedgradering någonstans, ja, men då hade jag nog gärna liksom strunta i Trent och gått på Van Dijk. Hur tänker du kring det, Fredrik, om man sitter i det läget?
Ja, nej, jag tycker inte att det är väldigt mycket gamble på att ta minus 4 för Trent kontra att göra ett rakt byte med Van Dijk in. Då ska liksom, ja, men då ska du ha en return för att spela plus minus 0. Och det ser jag inte uppsidan i. Det kan ju också vara så enkelt att man liksom, ja, man har inte råd att gå till Trent. Och då får man någonstans kanske bara acceptera det och välja att kliva till Van Dijk istället.
Och också säkrare speltid på Van Dijk. Ja, det skulle absolut ju kunna vara så att Trent får bänken mot Luton till exempel.
Ja, absolut.
Yes, går vi vidare till City då. Stefan, där finns det en del alternativ på spelare. Haaland, Kevin De Bruyne, Foden, Walker, Bernardo Silva har nämnts av en del. Hur tänker du? Det är såklart det liksom vattnas i munnen när man säger Haaland, Kevin De Bruyne och Foden.
Ja, men jag tycker nog Foden och Haaland är de två självskrivna från City. Och sen så står det nog lite mellan De Bruyne eller en back för mig. För upptripplingen tycker jag man ska ha, med tanke på att de har liksom fin match redan nu i 24, så man kan sitta upptripplad, och de har match i 26an och dubben ser jättefin ut, tycker jag. Chelsea är ju totalt under isen, och Brentford, ja, det var ju stor klassskillnad när de mötte dem borta nu här sist. Det var ju bara att Fläcken gjorde 12 räddningar som höll ner siffrorna. Så nej, det är bara att trippla upp offensiven. Jag tycker att så här, De Bruyne ser ju för jäkla fin ut. Så, men där vet vi inte hur mycket minuter han får när det blir tajt matchande. Men det är ju läskigt att sitta och kolla på City och inte ha De Bruyne.
Ja, jo, det är det. Det är läskigt att inte ha Foden också, kan jag säga. Och jag sitter ju där, jag vill ju ha in Foden. Men kollar jag på mitt lag nu så är det lite så här svårt att veta vem jag ska bänka i 24 för att plocka in honom nu. Nästan så jag önskar att vi får liksom besked om att Gordon är definitivt out. Då tror jag jag gör dubbelbytet och tar minus 4, tar in Van Dijk istället för Porro, tar in Foden istället för Bowen och spelar Foden. Men tar jag in Foden, ja, men då helt plötsligt, det blir väl ändå då att jag kanske bänkar Gordon bortom mot Forest. Så att det kan vara ett alternativ. Men då helt plötsligt är det minuspoäng. Så att, det är lite lurigt för egen del. Om du tittar mot försvarare då, Stefan. Vi har varit inne på det tidigare att Walker har spelat väldigt mycket. Sen missade han en match, nu var han tillbaka. Hur tänker du om du ska gå på en försvarare? Vem håller du högst? Du har ju precis bytt ut Guardiol som såg så fin ut senast.
Ja, hade jag fått gjort om det bytet så hade jag plockat Stupinian istället. Han verkar ju tappa sin plats. Det har blivit någonting där med De Zerbi. Så att då hade jag kunnat sitta kvar med Guardiol. Men det, jag hade ju liksom inte all information med, ja, med vilka som skulle, om Liverpool skulle få dubben ens och liknande. Så att det var lite öppet. För De Bruyne stod ju absolut på en tänkbar lista att plocka in. Inte lika mycket nu när Liverpool har dubbel. Nej, men jag håller Walker som högst för att även om han liksom så här verkar påverkad av det här som har hänt honom, det var väl Neil Maupin som var fram och sa några ord här.
Oväntat.
Ja, exakt. Så att han var ju klart störd liksom, man såg det, det var ju någonting, Maupin hade sagt något olämpligt. Så, men han är ju den som förväntas ha flest minuter skulle jag säga. Sen går det nog att gå på Ake eller Guardiol också. Jag tycker de ser bra ut allihopa, men lite mindre säker på minuterna där.
Mm. En spelare vi inte har pratat om i City nu alls, det är ju Alvarez. Vi såg här mot Brentford att Pep ställde upp med både Haaland, Foden, Kevin De Bruyne, Alvarez och Bernardo Silva. Och sa det att ja, men det kan vi göra i vissa matcher när vi kanske framförallt möter trebackslinjer eller fembackslinjer som det kanske snarare rör sig om. Hur tänker du om man sitter med Alvarez? Han nämnde vi inte heller när vi pratade de liksom forwardsplatserna.
Nej, det är ju klurigt för att han skulle kunna vara en sån spelare som gör det väldigt bra. Alltså han hade chanser här mot Brentford. De ska möta Brentford i dubben igen och Brentford spelar ju med sin trebackslinje, det vet vi ju. Mm. Men det är väl det här, den här oron att han kan lika gärna vara bänkad när som helst. Som gör att man inte känner sig jättetrygg där kanske. Ja, jag vet inte. Det är, nu har inte jag honom och kommer jag absolut inte byta in honom. Äger man honom så är det väl lite svårare läge kanske.
Mm. Ja, jag håller med. Det är ingen spelare man kollar och byta in. Det är mer för dem som fortfarande har kvar honom. Och kanske liksom, man kanske inte har gått till Haaland än, ska plocka in honom nu. Har möjligheten att göra Alvarez till Haaland. Men om man då fortsatt har öppna cityplats så behöver man göra fler byten för att fylla trippen. Kan det vara bättre att göra en annan anfallare till Haaland? Där sitter man i en liten kniv i sitt. Så där får man lite kolla vad som är bäst för sig själv. För Alvarez kommer ju få minuter. Det är ju inte därför jag har gjort Alvarez till Haaland. Det är för att jag tror att han kommer få färre minuter. Han kommer vara mindre involverad. Både i fasta situationer. När Kevin De Bruyne är tillbaka. Straffar med när Haaland är tillbaka. Och sådär. Så att... Men han kan fortsatt vara en spelare som tar bra poäng i vissa omgångar. Stefan Filip Ravin, han har också skickat in en lyssnarfråga. Han säger det att Foden känns som en extremt viktig spelare att äga i dubben. Och där är också lurigt. Vi kan absolut inte garantera att Foden kommer få dubbla starter där. Men han undrar, är det att göra Silva till Foden ett sidledsbyte? Kan det vara värt det ändå?
Ja, det kan det nog på sikt också. För jag har väldigt svårt att se hur nu när Foden har varit så extremt bra under en lång period att han inte... ja, men Pep har ju blivit lite mer så att han spelar de som är i form. Och Foden har nog klivit upp ett eller två snäpp till på sin utvecklingskurva här. Och ja, men spelar man med Haaland och De Bruyne då kan det hända grejer. Han är ju, skulle jag säga, extremt bra på att liksom hitta ytorna där mellan mittfält och försvar. Och ja, kommer i väldigt mycket intressanta positioner om man bara får en roll där han får vara lite mer rörlig som han hade nu sist här mot Brentford.
Yes. Vi har stannat väldigt länge vid City och Liverpool. Det finns anledningar till det. Vi ska såklart prata Brentford och Luton också. Kanske framförallt Brentford som vi var inne på kan vara ett lag att kolla mot nu. Om man redan har gjort sig av med massa chips. Det kan även vara liksom, Tony är väl liksom det självklara vägen dit. Reguljon som spelar wingback gör det bra. Pinnock. Vi ser Fläcken komma iväg med en assist mot City. Fredrik Brentford. Det är väl egentligen Tony och annars fokusera på City och Liverpool byten om man inte har fullt där, va?
Ja, verkligen så. Med tanke på att de möter väldigt offensivt skickliga lag och man har Fläcken i mål som förvisso då gör en massa räddningar. Men vi ser ju också att han släpper samtidigt in tre bollar. Han är på väg att tappa in ytterligare ett par stycken. Så hade han haft en dålig dag, då hade det blivit 10-1 kanske eller någonting. Känslan är ju liksom att, eller min känsla ska jag säga, det är att han överlevererade. Jag vet inte om det var, han trodde han var Iker Casillas där i första halvlek liksom. Men kan du inte räkna med den leveransen av räddningar fortsättningsvis. Så tycker de ser skakigare ut defensivt. Så att, något annat än, och jag menar Neil Mopé. Det är ju ett red card waiting to happen, kan man ju lugnt säga. Så att, det är lite synd att en Mbeumo är skadad där. Han hade varit en kul joker i en sånt här skede av säsongen. Men nej, vi får nog hålla till godo med Ivan Toney som det är just nu, i alla fall för egen del så.
Apropå jokrar, Stefan, om vi går till Luton som då ryktas också ha en dubbel i 28an. För vi så, till skillnad från Brentford, blankar de i 26an. Och vi vet inte hur det ser ut i 29, men de skulle kunna ha match 29. Det finns lite jokrar där. Adebayo som gör det oerhört bra som anfallare. Vi har en Ross Barkley på mitten. En Doughty som har varit populär i försvaret. Hur ser du på Luton?
Ja, nej, men försvaret är väl inte jätteintresserad av med tanke på att dubben är mot United och Liverpool. Så att det går lite bort. Barkley... jag vet inte, mittfältet är ganska trångt om ganska många spelare som levererar. Jag vill inte bli fast med honom. Men däremot en Adebayo, eller Morris för den delen, då som är straffskytt, är ju mer intressanta. Och skulle till exempel Watkins gå och dra baksidan eller något här i midweekend, då finns Adebayo på radarn.
Jag ska ju säga det också att är det så att Luton kan vara ett sånt lag man kikar mot om man planerar att köra någon form av dead-end-lösning i 29an och de möter ju Nottingham Forest i 29an så att det kräver att United slår ut Forest i FA-cupen för att den matchen ska bli av. Det är väl inte helt omöjligt även om jag har varit inne på det tidigare att det är långt ifrån säkert. Skulle dubben i 28 komma in att då kliva på en del Luton-spelare inför det wildcard man sen ska dra ifrån dem, det känns ganska troligt. Och det som du är inne på, försvaret, nej, det är inget som lockar, men en Alfie Doughty som tar alla fasta situationer och dessutom spelar i en wingback-roll, ja, kanske inte att jag kikar mot den nu i 25an, men det är nog en spelare som kommer kunna vara högintressant som jag kan se mig själv plocka in ja, men där om dubben i 28 kommer in och de dessutom har match i 29.
Absolut.
Yes, vi ska ju prata om den möjliga Double Game Week 28 och det kanske vi redan har gjort mycket nu. Jag vet inte hur länge vi behöver stanna kvar. Vi har dessutom pratat om Luton och sen så är det Bournemouth. Det som är bra att känna till är i alla fall att det är snack om det. Och flera sådana fixture-gurus som liksom tänker på när han ska komma in. Ben Krellin nämner vi här, men även flera andra som är väldigt duktiga på det här. Vi pratar om att det kan vara liksom över 50% chans att den kommer in. Det är ju något man kan väga in om man ska sälja Solanke eller inte. Och vi nämner det här för er som lyssnar att ha koll på det och följa utvecklingen. Och ska det vara en dubbel där, ja, nu fick vi det väldigt sent utannonserat med Liverpools dubbel. Man vill hoppas och tro att de inte ska vara lika sena med den här. Så borde kunna komma ganska snart besked i hur Game Week 28 kommer se ut. Så ja, håll ögon och öron öppna. Så fort vi vet något mer kommer såklart vi nämna det här i podden. Jag tror vi nöjer oss så. Vi har stannat länge här vid veckans punkter. Det finns mycket att prata om. Och istället går över till veckans rekommendationer. Och Fredrik, jag tänkte att du skulle få börja. Du var ju inte med förra veckan. Och då tänker jag att du kan få börja med ett helt blankt blad. Och komma med tre fina försvarsrekar.
Mm, och då ska jag gå big at the back. Tänkte försöka spana på någon sån här billig försvarare, men jag rev sönder pappret och så bara nej, jag går all in på premiumspelarna i försvaret. Så att det blir Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier. Håll till godo, fram med sedelbuntarna, för nu här ska det hoppas dyra försvarare. Nej, men jag tycker att men alla de tre är fina på sitt sätt. Sen beror det helt på hur man sitter på det, vad man tänkt för att ha för strategi, om det passar att ta in en viss spelare. Men ja, vi har varit inne på Nent Walker, han har spelat mycket, ser bra ut, fyller ju på en hel del. Trent har vi pratat om. Trippier har vi kanske inte nämnt så mycket i det här avsnittet, men ja, nu blev han ju kvar i Newcastle. De har ju ja, men Forest borta, Bournemouth hemma, visserligen Arsenal borta där sen då, men det är ändå match i 26an. Men sen ser det rätt fint ut med Wolves, Chelsea, Palace, West Ham, Everton, Fulham. Ja, nej, men Kieran Trippier ta upp lite pengar, det är väl det som är problemet med pengar. Är liksom, vi kommer ha snålt om stålar, men han har ju ett stort offensivt hot, så att jag tycker att han förtjänar en plats i reken. Så Walker, Trent och Trippier.
Mm. Härligt. För egen del så rekade jag förra veckan Estupinjan, Walker och Trippier. Det blir lite städning här. Jag stryker faktiskt både Estupinjan, ingen överraskning, men även Trippier. Jag tycker att det är fel läge att plocka in honom nu. Det var ett perfekt läge i förra veckan. Det är som Stefan sa, det svänger snabbt. Men jag tror att man inte klivit på Trippier än, så hade jag inte gjort det nu. Jag tycker fokusera på byten för dubben eller saker som underlättar för i 26an. Och 26an, ja, då har Newcastle Arsenal borta. Jag gillar inte riktigt den matchen för Newcastle heller. Även om Trippier är bra, sitter man med honom, sitter man kvar där och är supernöjd. Men har man inte klivit på han innan Game Week 24 hade jag inte klivit på exakt i det här läget. Walker får vara kvar, får sällskap av Van Dijk som jag har pratat mycket om i det här avsnittet. Och även Reguljon. Och Reguljon då nämner jag väl lite för de spelarna som kanske redan har bränt av sitt free hit. Och behöver ha en spelare som spelar i 26an, som spelar i 29an. Inte så mycket för dubben i 25an, för att det kan mycket väl bli minuspoäng för honom, men tar en del fasta situationer i Brentford hörnor och sådär, och det är en spelare som ändå skulle kunna underlätta för många, så därför tycker jag att det kan vara vettigt att nämna hans namn. Sen är han inte rätt för alla. Stefan, du hade likt mig både Estupinjan och Trippier med. Jag vet inte om de får stryka på foten. Du hade dem tillsammans med Gabriel i ditt Arsenal.
Yes, det är bara Gabriel som blir kvar faktiskt. Jag håller helt med i ditt resonemang om Trippier. Jag tyckte att det var förra veckan. Nu tycker jag att det är mer fokus på dubbelspelarna och då hitta Walker och Trent in som vi har pratat väldigt mycket om. Och Gabriel tycker jag fortsatt att man sitter fint med Arsenals fina spelschema. Väldigt otur som kommer iväg med minuspoäng. Då, ja, det självmålet han gör rätt kommer inte ske så många gånger till. Och sen att han inte får assen är ju också lite märkligt kan jag tycka. När det är en långboll som går mot Martinelli. Mm. Men det är vad det är.
Yes. Stefan, du får fortsätta på mittfältet där du förra veckan hade Foden, Olise och Gordon. Gordon gick väl ut från matchen inom Protective Boot. Vi vet inte riktigt mer om det. Olise däremot såg jag någonting om att han skulle vara borta i 2 månader nu.
Ja, han skadade för sig ungefär när vi satt och spelade in podd förra gången. Ja. Precis som Esse. Så de två ryker ju. Foden blir ju givetvis kvar. In kommer Jota och även De Bruyne i reken.
Yes.
Och vi har ju pratat om alla de här spelarna. Det blir lite tråkigt. Det blir lite summering av det vi har pratat om tidigare.
Precis. Och för egen del satt jag med Foden, Esse och Gordon. Och jag stryker Esse och Gordon därifrån. Foden får såklart vara kvar. Jag plockar in Jota och även Garnacho som en möjliggörare. Inte så mycket jag har haft med på reken tidigare, så det är inte bara för de fina poängen kom iväg med nu senast, utan behöver man en möjliggörare på mitten så tycker jag det är svårt att hitta någon som är så mycket bättre än Garnacho sett till pris. Fredrik,
han har ju väldigt bra statistik på Old Trafford, det jag läste också, så att det kan man ju ta med sig om man byter in honom och har han på sikt. De har ju väldigt fina hemmamatcher vad det lider här.
Ja, och folk som också nu vi kommer komma till det när vi kommer till Game Week 25 och sådär, kommer folk ha oerhört bra lag, tror jag. Även om man inte har liksom fyllt hela laget med dubbla, så är det väldigt många fina singelspelare. Och nu har ju United också en fin match borta mot Luton i 25an, men det kan mycket väl vara en sån spelare som man får sätta på bänken. Och det känns ändå lite lättare när det är priset på en spelare än att sätta dyrare spelare där. Fredrik, jag lämnar över ordet till dig för 3 mittfältsrekar.
Jag spanade lite bakåt och inser att jag kanske inte behöver uppfinna hjulet på nytt, utan Foden, ja, goes without saying, given. Diogo Jota tycker jag, blickar själv mot att ta in honom och då verkar det konstigt att han inte skulle komma med i reken. Sen tycker jag någon vi inte har nämnt hittills som ändå förtjänar någon form av omnämnande, lite under radarn, lite som en halvt om halvt möjliggörare, visade på här nu senast att han klarar av att ta poäng, och det är en Pascal Gross som tycker flyger lite under radarn. Nu har man Tottenham borta, men som sagt, det behöver inte vara en dålig match rent offensivt. Efter det så har man Sheffield United, Everton, Fulham, Forest. Ja, lite under radarn, ganska fint schema. Brighton, de blandar och ger, det får vi definitivt säga, och saknar ju fortfarande en del spelare utifrån men både afrikanska och asiatiska, i alla fall afrikanska, med Adingra där. Så att jag tycker att Pascal Gross får tvingas in i reken tillsammans med Foden och Jota.
Yes. På anfallssidan så börjar jag. Jag hade Darwin och Haaland. Jag lovade dessutom att Haaland ändå skulle få stanna som rek en vecka. Det håller jag. Såklart, har man inte Haaland tycker jag man ska ta in honom nu. Men Darwin är kvar och får sällskap av Ivan Toney på topp. Stefan, även du hade Haaland och Darwin förra veckan. Håller du kvar i Haaland som rek, eller?
Nej, jag lovade nog också att han skulle ut. men det blir jättetråkigt. Det här blir Darwin och Toney som rek också. Och det är, om man ska byta in en forward, så tycker jag att det är självskrivet att det är någon av de två som ska in.
Ja, Fredrik, ska du överraska oss totalt här och kasta in Kunje eller någon?
Jag sitter och håller i min bläckpenna här och försöker stryka Ivan Toney för att hitta ett annat namn. Men det kommer jag inte att göra, utan jag kommer att hålla fast vid Darwin och Toney. Men jag nämner väl lite i förbifarten, han får inte hitta hela vägen in på reken. Men jag tycker att det är spännande att Rasmus Højlund har börjat komma igång. Och som sagt, för egen del så blickar jag emot att han skulle kunna vara en spelare att gå till i Game Week 26. Om han vill kliva av från Darwin då till exempel. För 26, 28, 29 har ju United 3 väldigt fina hemmamatcher. Så att, och Luton hemma här i 25an, eller Luton borta menar jag i 25an, det är ingen dålig match det heller. Så att, ett litet svagt omnämnande till Højlund, men jag måste falla in i Darwin Toney-kören.
Kan väl säga där att plocka in en till 26, då kommer du inte veta om United har om de har match i 29 eller inte.
Så
att det är väl det som är emot att plocka in 26an. Sen så beror det på om man ändå har planerat free hit där eller inte. Yes, stort tack till våra partners Olka Sportresor, Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Reducering.se. Vi kommer såklart ut med nytt andelsspel inför helgen. Kaptensdiskussion för Game Week 24 då. Vi har en lördags deadline 12.00, precis som det ska vara. Det är City och Everton som sparkar igång allting. Då kommer man direkt till det här. Det kommer kanske kunna komma lite läckor om City-elvor. Och risk för att saker kan hänga sig. Men även kommer vi till det här att kaptena någon med den tidiga deadlinen. Ja, Stefan, sitter busspinne på Håland eller sitter den någon annanstans?
Jag tänkte säga att det är okej om spelaren heter Håland, att kaptena någon som har tidig match. Men den sitter där, den kanske hade, vicebinden hade nog i alla fall suttit på Jota om jag hade haft honom i bygget, om jag hade gjort det tidiga bytet igår. Men det är väl någon av de två som kommer få min bindel, för jag är rätt säker, 99% säker att jag kommer ha Jota istället för Bowen här till Game Week 24.
Mm. Spännande, jag kastar in lite nugget innan jag lämnar över ordet till dig, Fredrik. Jag har inte min bussbindel på Håland. Hur tänker Fredrik?
Nej, men för mig sitter den på Håland. Så jag räknar med att byta in både Jota och Darwin då. Om det går in med planerna, då lite som Stefan är inne på, någon av dem får väl vice binden. Men jag, som det ser ut i dagsläget, så luktar det Håland-bindel för egen del. Jag är mer oroad över min bänkningshuvudvärk. Mm. Jag liksom satt och fingrade på att bänka Palmer och inser att Crystal Palace, de har ju inget lag kvar. Snart ingen manager heller. Så det kommer inte gå. Ja, då är det Saka eller Richarlison att bänka, eller Watkins. Ja, det är stökigt. Så att jag fastnade lite i en bänkningshuvudvärk, och då kommer jag bara att slänga binden på Håland och lite hoppas på det bästa.
Nej, men för egen del så har jag slängt in binden just nu. Får vi se om jag liksom har liksom ballarna för att hålla kvar den där. Men på Richarlison hemma mot Brighton. Ett Brighton som blir inte riktigt klok på dem. Och jag gillar verkligen Richarlisons form. Dessutom det här stå som mittfältare, spela nia i Postecoglous oerhört offensiva Spurs som är fina på hemmaplan. Det är såklart en jäkla chans att gå ifrån Haaland. Men rätt sugen på att göra det ändå. Är det idiotförklaring på G, Stefan?
Nej, det är alltså så här, jag har ju bara hyllat Richarlison och sliter mitt hår för att jag inte har honom. Men ja, jag vet inte. Det är väl ändå, jag skulle ändå säga att det är favorit på att Haaland är mer säker på leverans på något sätt. Nu, det är svårt att säga så kanske när man pratar om en spelare som har gjort 8 mål på 8 matcher, tror jag är, i Richarlison. Men ja, jag vet inte, det kanske är mer önsketänkande än någonting annat. Det är väl klart att det är en bra kaptens shout, och vi såg ju att De Serbi drog på sig sitt gula kort som gjorde att han till och med avstängd för den här matchen, så han kommer inte finnas på sidlinjen.
Nej, jag kommer ju befinna mig på Leos lekland på barnkalas lördag 13.30, så att jag vet inte, lite beroende på hur allting går så skulle jag kunna sitta och kolla på matchen på telefon kanske, men ska nog undvika det om jag inte hamnar med binden på Håland. Ja, det är känslan i alla fall. Får se, jag är lite sugen att gå på det. Fredrik, du som sitter med dig, Charlison, tycker jag övertänker och försöker vara lite extra smart än alla andra och, som jag brukar kasta ut med, spela lite Allan Ballan och sätta den på Richarlison, eller?
Ja, det, som sagt, Stefan är ju hans stats här på senaste tiden, och känslan är väl att det finns inget som talar för att det bara ska dö ut. Det är väl i så fall att han drar på sig något dumt rött kort eller någonting sånt. För lite som att Van Dijk när som helst borde knoppa in en boll, så borde det komma ett psykbryt på Richarlison snart. Det känns lite liksom för bra för att vara sant för att vara honom. Men med den formen så är det svårt att snacka bort. Jag trodde faktiskt när du sa att nej, men jag har inte binden där, att du hade binden på Trent hemma mot Burnley. För det hade kunnat varit ett sånt där outside shout också. Så att, ja, men rolig kaptensomgången då. Som sagt, att jag tror att många kommer att falla på Håland, men det finns ju spännande alternativ helt klart.
Ja, men det är Haaland, eller City-tillgångar, men det är klart man kan sätta den på Kevin De Bruyne eller Foden om vi får läckor om startelvan på City. Liverpool-tillgångar, du har vi nämnt Darwin, Jota, Trent, ja men alla de tre är ju spelare jag kan se liksom som bindlingsbara. Men även Richarlison. Så att Haaland kommer att vara tungt bindlad den här veckan. Men jag tror också att någon Liverpool-spelare där kan vara inne och leta sig in hos ett par. Spännande. Vi får se vad det mynnar ut i och se om jag vågar stå kvar med min Richarlison. Vi ska gå till lyssnarfrågor. Det har kommit in en del. Jag vet att vi är långa, men vi ska försöka dra av dem. Stefan Christian Mikko Blanco skriver, han undrar om det är för sent att ta in Richarlison nu innan Game Week 26 då. Sitter utan och valde bort dem för 2-3 veckor sedan då det hade inneburit en -4 i Game Week 26, vilket jag såklart ångrar nu. Känns som jag bara får stå mitt kast, va, och det är ju lite som för dig.
Ja, det är exakt det läget jag är i, och jag har ju valt samma väg, även fast jag har fått suttit och grämt mig några fler omgångar av. Men nej, det är bara det här. Just nu tycker jag att Jota till exempel har högre uppsida potentiellt här, så att jag kommer gå på honom istället.
Fredrik Christian undrar även vem man bänkar om nu Gordon skulle vara frisk. Av Gordon, Forrest borta och Palmer Palace borta.
Men jag tycker att Cole Palmer har en bättre match. Alltså Palace faller ihop och är både S och Lice borta. Och Roy Hodgson som ser gråare och gråare ut. Alltså det är ett sorgligt bygge som det är just nu. Och det är väl bara en tidsfråga innan han får kicken här. Och Palmer som spelar liksom offensivt, straffskytt. Visst att Gordon har gjort det bra, så att kan man spela honom så gör man ju såklart gärna det. Men och jag bävar för att jag själv liksom bara leker med tanken om att bänka Palmer, och det känns inte bra i magen alls. Så att jag hade nog valt att spela Palmer för.
Ja, jag håller helt med. En lite längre fråga då, Fredrik, från Mikael Linder. Han konstaterar att det är ett avgörande läge i FBL nu med kommande doubles och blanks 25, 26, 29. Hur resonerar ni gällande eventuella hits? Attackera och byta in tongivande Liverpool och City-spelare, Kevin De Bruyne, Jota, Darwin, Salah, för att sedan ta hits i vecka 26, -8, -12, är det okej? Okay? Eller kanske free hit i 26? Ha gärna med EU och nuvarande position i kompisligor med i diskussionen.
Ja, så sitter man på det som man måste ta -12 för att få fullt lag i 26an, då känns det klurigt. Jag tror väl att de flesta kan få ihop ett vettigt lag med, säg att man i alla fall 10 spelare med de här bytena som vi har ju ändå. Även om man inte sitter med liksom, har bränt alla fria, så har du ju ett fritt inför 24, ett inför 25, ett inför 26. Det är 3 fria byten, så att hur illa kan det vara? Då får man ju foka lite på att lappa och laga. Om man då inte väljer att trycka av för hit i 26an. Men det känns som att vi kommer få en svårare game week 29. Det kommer finnas andra möjligheter och tillfällen framöver. Jag skulle verkligen göra det jag kan för att slippa ta free hit i just 26an. Och då skulle jag nog prioritera byterna. Så att för det går ju att gå mot, jag pratar med Ivan Tony som har match i 26an och har dubben. Ja, men gå dit då istället för Darwin om det nu är så himla svårt att få ihop ett bygge för just dig utifrån hur det ser ut i dagsläget. Så att jag skulle nog kanske ändå prioritera lite mer mot att överleva Game Week 26 utan ett chip. För att visst, Game Week 25 ser ju mummig ut, men vi har varit inne på det flera gånger. Det är många singelspelare som också har fina matcher i 25an som har match i 26an. Vi pratar om att byta in dubblar, men är ett sargat bygge inför Game Week 26, så hade jag prioriterat att överleva den utan chip.
Och det förvånar ingen, varken Mikael eller er i podden, att jag säger att jag mer är för den liksom försiktiga vägen med att gå med någon färre dubbelspelare och liksom såklart klara Game Week 26 utan några minuspoäng eller en free hit. Och liksom kanske även som sagt försöka lösa 29an om allt faller sig väl ut. Jag tycker att det är lite för tidigt att spana mot Game Week 29 än. Man kan ha med den någonstans. Nu bör däremot 90% av ens fokus ligga på Game Week 25 och 26. Och sen får man börja fundera efter 25-an och sådär mot 29-an. 29-an är ju dock svår eftersom att vi inte kommer ha liksom den helt klar för oss. Vi kommer i alla fall få lite mer nu med omspelet här i veckan. Men jag går nog den försiktiga vägen. Jag känner inte att jag kommer ta massa minuspoäng först för att se till att sitta trippel till Liverpool City. Kanske även hoppa på någon liksom Tony eller motsvarande och sen ta minuspoäng för att ta ut dem för att lösa 26, utan så som det ser ut nu kommer jag ha trippelt City, dubbelt Liverpool i 25-an, och det får vara mina dubbelspelare. Det kommer förmodligen vara en minus 4 om jag gör Foden in den här veckan, som eventuellt kan hända, eller så väntar jag med Foden till nästa vecka och då undviker minus 4 överhuvudtaget. Men någon minus kan man ta om man känner det, men jag kommer vara försiktig, och så får vi se om det biter mig i arslet, men det är lite den människor jag är. Stefan, det låter som att du också är relativt försiktig och sparsam med minuspoäng och sådär.
Ja, nej, men det är väl för att, som vi har nämnt några gånger, att det är många som har bra match. Liksom Saka, Watkins, Trippier, de har jag inget problem med att spela med i 25-man. Så här, fem dubbelspelare räcker gott och väl. Sen tycker jag att det finns såklart liksom läge att dra minus 4 i 26-an för att få upp fullt lag. Mm. Och så kan det finnas läge att dra minus 28-an om det är nu så att Luton och Bournemouth får dubbel där, för att om man då ska köpa min taktik och lösa 29an utan free hit, så är det, tycker jag, ett yppligt läge. Liksom, ah, fine, nu kan jag dra minus 4 för att få in en dubbelspelare. Det är klart jag gör det, som dessutom har match i 29an. Mm. Det känns klockrent om det skulle falla ut så.
Mm. Och Emil Bergelin är ju inne på det här också. Stefan, hur många double game week spelare ska man satsa mot att ha i game week 25? Och hur många hits är okej att ta här genom game week 24-26? Hur många spelare behöver man ha i 26-an exempelvis?
Ja, men 10 minst i 26-an är väl min rekommendation där. En kan man nog klara sig utan, men det är många som kommer sitta med fullt bygge i 26-an.
Mm. Och hits, det kommer vara folk som klarar det här utan hits. De flesta kommer nog i alla fall vara fingrar på en minus 4 om man ser nu 24, 25, 26. Och sen finns det ju, vi känner också spelare som kommer ta minus 12, minus 16 här, de här kommande gameweeksen. Och ibland faller det väl ut, men det är en rejäl risk att göra, skulle jag säga.
Yes.
Fredrik Sixten Sigge Melkersson har en hel drös med frågor. Jag väljer ut någon här. Vad tror vi om Garnacho, Foden, Alvarez inför nästa omgången och omgången efter det, alltså 24-25?
Ja, alltså Garnacho och Foden tycker jag sitter väldigt fint i bygget. Det är väl Alvarez att fundera lite på hur det kommer att se ut. Är ju en bra spelare, som vi var inne på, han kommer till avslut, men känns lite som det där liksom, nästan lite femte hjulet, för det är många som ska ha bollen. Kevin De Bruyne av hävd, Foden av form, Haaland för att han gör målen, Bernardo Silva gör grovjobbet, och så springer Alvarez runt i ett litet ingemansland där, och känslan är väl att i de matcherna som Pep inte vill spela 4-1, 4-1, så kanske det är han som får stryka på foten. Så det är väl lite där jag skulle blicka mot. Det är ingen liksom problemspelare så direkt akut, men av de tre så är det dit jag skulle blicka mot och kanske börja möblera om lite eventuellt. Men hålla honom 24-25 ser jag liksom egentligen inga konstigheter med.
Nej. Erik Wallqvist är inne på något liknande där just med Alvarez. Och vi har ju pratat om det, är oerhört svårt läge, men får vi försöka göra så gott vi kan få hjälpa Erik här. Fredrik, han sitter med Foden och Alvarez och undrar vad vi säger om att antingen göra Archer till Haaland för att hålla kvar de tre sittspelarna över kommande veckor och sen byta ut Alvarez, alternativt att byta Alvarez mot Haaland och då ha mer bank och lösa premiums, men då endast ha två sittspelare.
Mm. Det är ju verkligen klurigt, för att är det någon spelare, om man, som du var inne på och ställde frågan förut, ska man liksom hålla, är det någon spelare som har dubbelt som man kan byta ut? Ja, men Alvarez till Haaland är kanske ett sånt undantagsbyte då, som faktiskt går att motivera. Men jag kan också se chansningen i att hålla och köra liksom, ja, men, trippen där och ha kvar Alvarez. Hoppas på lite speltid. Och några reverter skulle liksom inte förvåna en om han kommer ifrån med en jävla sneaky mål, någon liten assist, någon bonuspoäng. Flyger lite under radarn. Många kommer att skärpa honom nu. Så att jag tror att hans ägande kommer att dala ganska rejält. Speciellt kanske topp miljonen, säger liksom, aktiva managers. Så att det skulle mycket väl kunna vara liksom att man sitter och håller de här fin hemmamatcher 24an, dubben i 25an. Och matcher 26an och sen att man väljer att fasa ut. Så att, jag ser det inte som någon självklarhet att man liksom, ja, men det är bra med pengar på banken. Ja, det är klart det är det, men det är också bra med trippeloffensiv i City. Så att jag tycker att den är klurig och kan absolut se caset för att hålla honom faktiskt.
Stefan Sigge Oskarsson, han sitter med trippel defensiv Arsenal, Gabriel, Raya och Saliba, och undrar: vem av Saliba och Andersen i Crystal Palace skulle ni plocka ut mot Walker?
Ja, men Andersen är väl inte jättemycket att hålla kvar. Samtidigt så här, vill han sitta med trippel Arsenal defensiv
med tid. Och med det utan Arsenal offensiv, ska väl sägas.
Ja, exakt. Han kan ju inte ha det. Så att det är väl där liksom, det är väl inget fel att sitta trippelt Arsenal defensiv. Förutom att man inte kan ha någon av de offensiva pjäserna. Och sen har ju inte de levererat så bra nu. Men jag tycker, som jag var inne på, att Saka börjar se lite bättre ut. Arsenal har sett bättre ut generellt efter det här uppehållet. Men även Martinelli har ju sett fin ut här på slutet. Så att det börjar finnas lite alternativ där i Arsenal på offensiven, tycker jag.
Ja, och men grejen är att han kommer inte kunna prioritera Arsenal-byten nu inför dubben av 25an. Nej. Så att av den anledningen så är det mycket bättre att ge Andersen till Walker som det är just nu, tror jag. Sen får jag kolla lite där i FBL.team. Kommer han spela sitt trippla Arsenal-försvar? Annars hade ju det kunnat vara, om man ändå ska bänka någon där, då kanske det är Saliba han bänkar. Ja, men då kanske man kan göra Saliba till Walker i alla fall, för att ha en plan att, ja, men till Game Week 26 eller 27 vill jag ha möjligheten att kunna gå till en Saka exempelvis. Och då kan jag se den anledningen. Men om man bara kollar för nu, nej, men Andersen hade jag skeppat. Men det kan finnas skäl att liksom, om man ändå ska bänka Saliba här, ja, men då kanske det är han ska plocka ut och liksom möjliggöra att kliva på Arsenal offensiv, om det är det han vill göra.
Ja.
Sista frågan då, Fredrik. Carl Kviding undrar om vi har några rekar på 4,0 till 4,5 backar att ha nu här några gameweeks fram igenom innan nästa wildcard.
Den är klurig. Jag, som sagt, var ju tydlig i mina försvarsrekar där, att jag blickar ju själv mot liksom bygga tillback, och är det försvarare som ska in så är det främst premiumförsvarare. Vi nämnde en Conor Bradley för 4,1, men det är ju inget som jag tänker stå bakom och reka. Och alltså under 4,5, men då är det lite halvskralt. Och den Burn för 4,4 tycker ändå att det skulle kunna vara någon som du byter in. Och du var inne på det där med Garnacho, att med billigare spelare så känns det ofta lite lättare att bänka dem. Liksom en sån spelare som man i någon vecka med lite tuffare match mycket väl kan ha på bänken. I övrigt ser det fan ganska skralt ut, tycker jag. Liksom är riktigt, riktigt bra billiga alternativ. Och dels kanske skralt med alternativ, men också kanske framförallt att offra ett byte. För byten är så oerhört värdefulla just de här, liksom det här skedet av säsongen. Och lägga ett byte på att ta in en liksom budgetback nu. Jag hade nog avrått från att göra bytet överhuvudtaget faktiskt. Snarare än att reka en billig back.
Det kan ju vara ett sätt att frigöra pengar för att man behöver få in Sala eller Kevin De Bruyne. Eller man vill göra någon sån offensiv satsning. Och det är väl det emot då. Jag hade kikat mot, jag hade med Reguljon i min rek. Han har dubben, slår hörnor för Brentford. Ha inte så höga förväntningar för honom i 25an, kanske till och med att man bänkar honom då, men de har match 26an, jag vet inte när Carl planerar att dra sitt wildcard, men de har även match 29an. Det går även att göra chansningen på Doty i Luton, hoppas att de får dubben i 28an och att de dessutom Har match i 29an. Så jag hade kollat mot Doty eller Reguljón. Jag tror Doty går för 4,5 och Reguljón för 4,4. Så det är väl liksom de försvararna. Man kan inte ha jättehöga förväntningar utav de här försvararna i den här priskategorin heller. Och bör väl kanske inte vara backar man ska spela vecka efter vecka heller. Utan att man ska kunna spela dem vissa veckor. Typ när det är blanks och så. Bra, med det så stänger vi ner avsnitt 259. Stort tack för att ni har lyssnat, och när vi är tillbaka igen nästa vecka, då vet vi lite mer om Blank Game Week 29 efter omspelet här, och framförallt så blickar vi mot dubben i 25. Stort tack för att ni har lyssnat och ha det bra, hej då!
Ha det bra, tja!
Ha det gott, tja!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.